Moralfilosofiskt skulle man kanske kunna göra en grov avgränsning mellan människor som sätter upp regler för sig själva, som vill styras av principer, och så de som hellre styrs av sin karaktär, ett slags inre kompass. Idag ska vi diskutera värdet av principfasthet. Den svenska lagboken stipulerar ju hur vi bör bete oss mot varandra. Inte stjäla, inte slå sina barn, inte köra för fort. Sen har ju de människor som är en smula troende också att förhålla sig till religiösa föreskrifter. Och ovanpå allt detta sätter många upp egna livsregler. Mycket tycks handla om att tukta kroppen. Undvik ditten och datten. Ta trapporna istället för hissen och drick mer vatten. Men också etiska regler. Kanske inte bidra till klimatkrisen, alltid vara snäll mot djur, skänka pengar till hjälporganisationer, sånt. Men de här reglerna, styr de våra handlingar eller är de bara en moralisk snuttefilt? Kan jag hävda att jag har en viktig princip om jag inte följer den i handling? Detta med att flyga till exempel, inte alls bra för klimatet, men visst måste jag väl ändå få unna mig en liten flygtur då och då. Cykla eller hyckla? Det här är Filosofiska rummet om livsregler och principer. Kring bordet idag Tony Rönnöv Rasmussen som är professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Psykologen Eugenia Rosenberg. Och så har vi prästen och psykoterapeuten Albin Tanke. Välkomna alla tre.
Tack.
Tack.
Får jag fråga er allra först, Eugenia. Har du några viktiga livsregler eller principer som du följer?
Ja. Det har jag. Jag har både principer och regler, struktur under dagen och i livet. Och jag försöker följa dem, men jag vill hellre kalla det för lite grann någon slags livshanteringsprinciper. Något att sträva efter.
Ja. Till exempel, vad kan det vara för någonting?
Ja, att vara sanningsenlig. Nu vet vi, det är en hel filosofisk diskussion bakom det här med vad som är sanning. Men ändå, att försöka vara sanningsenlig. För mig personligen att visa människor att de är viktiga. För mig att de är viktiga. Och då ingår både stöd, empati och annat. Att ta hand om mig själv. Att underlätta livet i vardagen. Och att inte göra saker värre. De två sista är väldigt viktiga, att underlätta livet både för mig själv och andra och inte göra saker värre. Det är, och i det ingår det här med att vara snäll, att vara förstående. Det låter jättefint, men det som sagt var något att sträva efter. Jag är ju varken ängel eller helgon utan...
Men du vill i alla fall inte göra saker och ting värre?
Nej.
Okej. Intressant. Tony då, som Rönnöv Rasmussen, vår filosof, bär du omkring på några särskilda livsregler eller principer?
Gör jag det? Jag är lite osäker. Men nu när jag lyssnade på vad du berättade så tyckte jag att det lät ju väldigt bra. Va? Och sådana regler försöker jag förmodligen också följa i viss mån. Va? Men alltså filosofer har ju intresserat sig för det här med livsregler och principer länge. Va? Och jag kanske är lite förstörd av yrket så att säga. Så att, det är inte helt uppenbart att det är jättebra att ha liksom sådana här tydliga, enkla regler. Därför att ju fler man har, desto fler konflikter får man så att säga. Så att, och det är inte uppenbart hur man löser sådana här konflikter om man har många regler.
Intressant.
Så därför har filosofer liksom ofta tyckt att det är väldigt viktigt att kanske bara ha en.
Skruva, för är skinnig på sig lite grann med sina 7-8 regler där det är mycket att hålla ordning på kanske. Men,
de kan ju egentligen kokas ihop till någonting väldigt enkelt. Mm. Det som jag sa, det är egentligen variationer på samma tema. Att försöka vara snäll och försöka vara okej mot andra och mot sig själv, tänker jag.
Om jag bara får fråga det, för att du inledde ju med att nämna ett par alternativ här. liksom, om vi ska vara principfast eller om det är en fråga om karaktär och sånt här. Och då är det intressant att höra vad du själv tror om det. Är det principer du följer eller är det ett uttryck för din karaktär?
Jag tror att, alltså frågan är väldigt intressant och viktig, men jag tror att det ena blir det andra. Det är det här med vår inre värld. Människan är en tänkande varelse som styrs av sina känslor, och det är därför vi behöver principer och regler. Och även om du säger att du inte följer några, så tror jag inte på dig riktigt. För jag tror att du följer det. Alla människor har regler och principer, men vi är inte alltid så medvetna om det. Nu har jag förmånen att ha arbetat med det, då har jag varit tvungen och utkristallisera mina om jag ska kunna hjälpa andra med deras.
Exakt, nej, nu ska jag inte förskola. Men jag kan hålla med om att det är inte svårt att hitta handlingsmönster.
Nej.
Och det är ju sånt, det gör vi. Jag kan tänka mig att om man skulle studera mina handlingsmönster, så skulle man upptäcka att jag till exempel alltid åt, vad heter det, att jag aldrig stoppade kniven i munnen när jag äter, va?
Av någon anledning. Vi ska gräva mer i det. Jag vill bara höra med Albin Tanke också då, som är präst och psykoterapeut. Som präst föreställer jag mig att det finns en del regler att hålla ordning på, liksom tiguts bud till exempel. Men har du därutöver några egna etiska principer eller livsregler?
Alltså, jag tror att väldigt många av våra levnadsregler också är omedvetna. Alltså vi får dem så att säga med oss tidigt i livet. Det handlar om hur vi är mot varandra, hur vi ser på varandra. Det finns artighet och schyssthet med oss i de flesta fall. De flesta människor är ju välvilligt inställda till varandra. Och ibland behöver vi också principer för att komma ihåg det när vi har mindre bra dagar, så att säga. Mm. Och för mig är det väldigt viktigt med att försöka ha levnadsregler eller principer. För mig personligen, annars så blir mitt liv ofta ett sammelsurium, eller det blir ramlöst. Mm. Så jag tänker kring det på ett sätt som handlar mycket om rutin och ramverk. Förhållningssätt kring mig själv och min omgivning som jag försöker upprätthålla. Det kan handla om att se till att ha återhämtning. Det är en viktig princip. Bara att slå upp liksom almanackan och en vecka, att se skillnaderna mellan arbete och vila. Det är ju urgammalt, men att komma ihåg det tror jag är jätteviktigt.
Kom ihåg att det finns en vilodag någonstans.
Ja, någonstans i veckan. Ibland kanske inte det jag klarade på söndagen, men någon annan dag. Mm.
Jag tänker, är det etiska principer sånt som att liksom sätta ramar för sig själv, eller liksom tänka att det är skillnad på vardag och helg, eller handlar det om någon annan form av principer, Tony?
Alltså, jag tror att det är inte nödvändigtvis är etiska principer, utan man brukar skilja mellan, så att säga, vad heter det på svenska, principer som ligger i ens egen förtänksamma intresse på något sätt, va? Och sen är moraliska principer. Jag tror det är rätt så bra att upprätthålla den distinktionen. Va? Så att,
jag tänker på det som Eugenia berättade här innan om alla dina regler, och samtidigt så säger du att det kokar ju ner till någon form av grund. Och jag skulle ju säga med ett kristet språkbruk att det är kärleksbudet. Mm. För det handlar ju, det är ju också vänt mot mig själv, mot världen, mot allt och mot medmänniskorna.
Är det det som vi brukar kalla för gyllene regeln, eller?
Ja, det hör ju ihop. Det är ju också det här med hur jag vill själv bli behandlad, så ska jag behandla andra. Den är ju jätteviktig, men då blir kärleksbudet att älska Gud med hela mitt hjärta och min nästa så som mig själv. Det är egentligen ett trippelt kärleksbud, det här dubbla kärleksbudet. Men där kokar det ju ner, och det kan ju bli som en rubrik över allting. Sen behöver du sättas in i sammanhang, vad det betyder i varje enskilt fall.
Säger Albin Tanke, som är präst och psykoterapeut i Filosofiska rummet, där vi också har Eugenia Rosenberg som är psykolog och Tony Rönnow Rasmussen, filosof. Vi talar om livsregler och principer. Får jag fråga dig, Tony, vi snackar om principer, men vad tusan är en princip om vi pratar moralfilosofi? Vad är det för någonting?
Alltså det finns väl rätt så många bud på det där, va? Men om man, en rätt så rimlig tanke är ju att för att någonting ska vara en princip så bör det på något sätt vara ett uttryck eller figurera ett omdöme som man har. Va? Så att då är det lättare att hålla det isär för när man handlar utifrån liksom karaktär eller att man är dygdig. Eller, så att om man har en princip så omfattar man ett eller annat omdöme. Och sen kan man börja lägga till liksom formella krav på hur det här omdömet ska se ut.
Alltså ett värdeomdöme, att någonting är gott?
Jag skulle säga att det bör rimligtvis vara ett värde eller åtminstone ett normativt omdöme. Så det bör innehålla någon föreställning om att man bör göra någonting eller att det är värdefullt, att det är viktigt på något sätt. Att man gör saker och ting. Så ett rent beskrivande omdöme skulle inte fungera som en princip. Sen kan man börja lägga en massa andra kvalitativa liksom att det går inte, vad som helst kan inte vara en princip, utan det kanske ska vara att det är viktigt för en på ett eller annat sätt. Det fanns en berömd engelsk filosof som heter Richard Hare som menade att ja, det enda vi kan ta, när vi talar om principer så måste de uppfylla det att de är, ska vara universaliserbara. Så att de här principerna får inte vara av det slaget att de på något sätt refererar essentiellt till en särskild person, utan det ska vara det ska finnas en slags allmängiltighet när det gäller de här principerna. Och sen så ska de här omdömena också vara föreskrivande, de ska vara på något sätt ha någon slags imperativ funktion.
Men alltså det måste vara en universell princip som gäller alla och på något sätt. Om jag är hedonist, så tycker jag att min egen njutning är jäkligt viktig.
Så skulle det inte riktigt vara en universell eller en universaliserbar princip, såvida du inte anser att alla personer som hade dina egenskaper också skulle anse att det här var en princip att följa. Så att, om det inte är det, då finns det så att säga, då kan man ha en princip, men då är det inte en moralisk princip till exempel.
Jag tycker det är väldigt bra, för då vänder det sig mot världen och det vänder sig mot att bygga bra samhällen och att det blir inte bara så individualistiskt som ju såna här saker kan bli väldigt mycket idag. Det handlar om mig, hur jag ska leva mitt liv och hur jag. Vi behöver vända oss till varandra och fundera kring helhet, gemenskap. Apropå det här du frågade innan om mina principer, jag behöver också lite ramar för att vara social. Jag kan lätt sluta mig och glömma bort att jag behöver andra, då behöver jag hjälpa mig själv till sociala relationer, till gemenskap. Därför vi tror att det är bra för vår hälsa. Och jag tänker också att hälsa är en god sak i målet med de här levnadsreglerna och principerna.
Det är en viktig sak. Det är hälsa och någon slags samexistens. Som du säger, det här med att det finns ett imperativ, alltså hur ska jag handla, vad betyder det? Och för mig som psykolog och terapeut så är det här med principer, regler, ritualer, den viktigaste frågan där är faktiskt vilka inre föreställningar vilar de här på? Vad är det som får mig att göra det här? Det är ungefär samma sak det här, men det är omvänt. Det är att gå från handling till de bakomliggande principerna. Och där har vi ju, om vi gör det, om vi människor gör det här, fråga oss varför gör jag så här, varför tycker jag det är viktigt. Det är där vi har potential att utvecklas, att öppna oss mot världen, att göra något gott.
Så att när du tänker att man ska i alla fall inte göra värre, man ska försöka vara snäll. Så frågar du dig, vad är det i mig som gör att jag tycker detta är viktigt?
Ja, och då blir det, ja, därför att det är viktigt att alla människor ska få leva sitt liv så som de är. Alltså att det är viktigt att vi försöker hålla fred, att vi försöker hålla samförstånd, och även om vi tycker olika.
Man kan ju komma i sammanhang där man upptäcker att mina tidigare principer inte riktigt blir så bra för mig längre. Det kan vara att jag utvecklas, det kan vara att nya sammanhang kräver nya förhållningssätt. Och då är ju en viktig sak att också kunna utveckla sig. Alltså prova nya principer så att säga, utan att vara en fullständigt principlös människa. Men att kunna utvärdera dem, kunna utforska verkligheten.
Men att fimpa en dålig princip är lika bra som, och är viktigt som att skaffa sig en ny kanske.
Jag tror den är perfekt.
Tony, alltså det här, om man då kräver principer i sig, att man efterlever sina principer, så att säga, eller kan man gå omkring och ha en princip utan att riktigt liksom, följa den i handling?
Ja, det där är ett jätteproblem inom filosofin, för att i det ögonblicket man så att säga börjar placera in principer i skallen på oss istället för att vara någonting där ute som svävar fritt som vi på något eller annat sätt upptäcker. Va? Då infinner sig frågan, okej, de här utsagorna som vi då kan kalla dem, att säga att man bör vara snäll mot sina medmänniskor, för att ta en enkel princip. Vad är det egentligen uttrycker? Och hur ser den kopplingen ut till mitt handlingsliv? Och då finns det liksom, inom filosofin så finns det kan man säga två huvudläger, och idag är det inte helt uppenbart vem av dem som har liksom det på hand. Det ena läget säger då att ja, men för att någonting ska vara din princip så måste det ta sig uttryck i handling. Och vi behöver den distinktionen, för vi behöver kunna skilja till exempel mellan folk som är hycklare eller, och har vi inte tillgång till det så kan vi inte riktigt göra det.
Är det det som man inom filosofin kallar för internalism?
Ja, så internalister är folk som anser att de här övervägningarna, de här utsagorna, de här omdömena som formar sig som principer, de är internt motiverande.
Så det är det som Eugenia beskriver, att jag har någonting i mig som gör att jag tycker detta är en viktig princip, eller?
Ja, alltså exakt. Lite grovt kan man säga att det är något sånt. Men alltså filosofer är ju lite enkelspårare. Vi resonerar utifrån att det finns egentligen inte så många möjligheter. Vi kan när vi tänker oss, när vi uttrycker en sån utsaga som att man bör göra någonting, så uttrycker vi en trosföreställning. Alltså vi tror att någonting är fallet. Och det kan vara rent, liksom, det behöver inte ha någonting med religion att göra, utan det är bara en föreställning, va? Som kan vara sann eller falsk. Men det kan också vara som så att det jag uttrycker är egentligen ett uttryck för en viljeattityd jag har. Och viljeattityder för filosofer är inte emotioner, alltså, utan det är snarare handlingsdispositioner. Va? Och det kan också vara som så att det kan vara att man befinner sig i ett emotionellt tillstånd och så uttrycker man detta. Filosofer har behandlat emotioner rätt så styrmoderligt, mycket på grund av att våra handlingsmodeller, de förklaringsmodeller vi har, mänskligt handlande, brukar bara ta fasta på två tillstånd, nämligen våra föreställningar och våra viljeattityder. Och det är den här liksom relationen mellan de här som gör att vi kan förklara mänskligt handlande.
Så om det ena läget var internalism, alltså att den principen man har, den driver också handling.
Så är det motiverande. Ja, och då är problemet att om man är internalist, då är det väldigt svårt att förstå de här omdömena som trosförställning. För trosförställningen motiverar oss inte. Så de motiverar oss aldrig ensamt, utan de motiverar enbart om det som så vi har en viljeattityd i, liksom, som på ett eller annat sätt kan kopplas till den här föreställningen. Va?
Ja, för mig så fattas det någonting, något centralt i de resonemangen. Mm. Också när jag läser de filosofer om det här, att där fattas resonemanget kring just våra känslor, just våra emotioner. Och att vi är mänskliga varelser som styrs av våra känslor, och det är delvis därför vi behöver alla de här reglerna, för annars går det illa.
Jag håller med, och jag tänker också att en etik behöver föras in i det, men det är ju rent filosofiskt, så behöver man inte bry sig om det i det första läget. Nej. Så att säga, kanske.
Nej, alltså så att det är ju inte som så att filosofer förnekar känslor. Och tittar man på mycket modern forskning inom filosofi, så är den ju, har det skett otroligt mycket när det gäller för hur man ska förklara vad emotioner är. Va? Så att jag samarbetar bland annat med folk i Genève som ägnar liksom just att försöka komma underfund med hur värderingar och emotioner hänger ihop. Va? Men tanken är ändå på något sätt att emotioner spelar, när det gäller att förstå, när det gäller att begripliggöra varför en person gör någonting, då kan åberopandet av känslor aldrig riktigt ge oss en förklaring.
Men du sa att det finns två läger, internalism är det ena, det andra läget
externalism. Och de har mycket lättare för att förklara att sådana här principer bara skulle vara uttryck för föreställningar, för de anser inte att de här omdömena i sig är motiverade. Så att så föreställer jag, som jag brukar ge sånt här exempel, säg att ni står vid en bro och där kommer en person som går förbi, eller två personer som går förbi, och så upptäcker de att det är någon som ligger i vattnet. Så de böjer sig fram och tittar ner, och så säger den ena, ja men titta, det här är en person, han håller uppenbarligen på att drunkna. Och så säger den andra, ja men vi bör hjälpa honom. Och så säger han, ja det har du rätt i, vi bör hjälpa honom. Vad är klockan? 7:30, oj, rapporter börjar.
Är det externalisten?
Nej, detta är en situation som man ber då folk att fundera över. Hur skulle man reagera i en sån situation? För tänk om de inte uttryckte ett böromdöme i det fallet, utan de bara sa, titta det ligger en person i vattnet, eller vattnet är blått, och sen gick därifrån, så skulle ingen reagera. Men i och med att vi säger att det här är en person som håller på att drunkna, att vi bör hjälpa dem, om vi då inte gör någonting så tycks någonting ha gått fel. Och det är ett uttryck för att vi kanske har internalistiska funderingar.
Men slår inte de spontana livsyttringarna in då, som filosofen och etikern Löfstrup skulle prata om, så att säga, att vi har nedlagt i oss, de flesta människor, spontana livsyttringar att både hjälpa varandra, vara schyssta mot varandra. Om någon springer ut på en gata och där kommer en bil, så drar jag in den med personen om jag har en möjlighet, utan att först tänka huruvida det är rätt eller fel. Vi bara har den här spontana livsyttringen.
Absolut. Så att ett av problemen med att ha livsregler och sånt, det är ju ofta att man hamnar i en konstig situation att man kanske har one thought too many, en tanke för mycket. Va? Och det kanske just inte är det moraliska att göra. Det finns en väldigt trevlig historia från en engelsk filosof som heter Bernard Williams, som ber oss fundera över, säg att man besöker en god vän som ligger på ett sjukhus, och vännen blir jätteglad för man kommer där med sin choklad och blommor och sånt där, och när man sen lämnar den, så säger vännen som ligger i sängen, och vad snällt att du kom, och så svarar man, nej det var inte snällt, det var min plikt. Och då är det många av oss som skulle reagera och tänka, vänta lite, om det är för att du vill uppfylla din plikt,
bara plikt,
då,
bara plikt.
Då är det är inte det jag menar med vänskap, utan där är vänskapet ska ju egentligen vara ett uttryck för. Men lägg märke till att om jag ska förklara den här spontaniteten, så måste jag göra det i termer av den här personens viljeattityd och föreställningar. Ja. Mm. Annars får jag inte ihop dem.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet om livsregler och principer. Med mig har jag Tony Rönnow Rasmussen, som är professor i praktisk filosofi i Lund, som vi hörde precis. Här finns Albin Tanke, som är präst och psykoterapeut, och så psykologen Eugenia Rosenberg. Och du ville kommentera detta.
Ja, för egentligen, jag har funderat väldigt mycket kring det här, just våra handlingar i förhållande till det som driver oss att göra någonting. Jag tänker att för den personen som ligger i sjukhussängen och får besök av en vän som omtänksamt nog har tagit med sig något gott, något trevligt, för in världen utanför, för det är förfärligt ligga i sjukhuset. Man hamnar i en liten bubbla. Och man får bekräftelse på att jag är viktig, vår relation är viktig. Så spelar det inte så stor roll om vännen gör det på grund av jag tycker så mycket om dig, eller jag tycker så synd om dig, eller jo, det är min plikt, en vän går och besöker sin vän på sjukhuset. Förstår ni vad jag menar?
Spelar det inte roll om jag besöker dig av plikt, eller därför att du är någon som jag väldigt mycket bryr mig om?
På ett sätt gör det, men egentligen så du har ju kommit och besökt mig. Och det finns en välvilja i handlingen. Det finns någonting där som du ger mig.
Men jag tänker ofta att både plikten och viljan kan ju hjälpa varandra. Att vi kommer fram som människor, så att säga. Ibland så kan det sitta långt inne för mig att vilja någonting. Men något överjag, stränghet säger att du borde. Och det kan ibland vara en väldig fara. Vårt överjag kan vara för strängt, och det är det nog ofta i våra tider, tror jag, som vi lever i. Men samtidigt så kan...
Du har ett överjag, men det är
alltså. Jag tror det. I alla fall,
ja, det tror jag också.
Jag tror att vi är drivna rätt hårt ibland. Och då tänker jag att där behöver vi också hjälpa varandra att, att komma fram. Och det är ju vårt känsloliv, i alla fall så som jag ser det, en sån grund i att veta vem vi är genom det vi känner. Och samtidigt så är, har våra känslor, brukar jag tänka, ingen hjärna så att säga. Ibland så funkar det inte så att känslorna hjälper oss. Då behöver vi kognitioner, vi behöver rama in på olika vis. Och där är plikten en hjälp. Där är andra ramar en hjälp om vad vi borde och inte borde. Men problemet är ju när det blir liksom antingen för hårt, om man har en tanke för mycket som pressar på så att jag inte vet vad jag känner, jag vet inte vem jag är. Då är vi ju fast liksom i principerna som låser. Eller att vi bara är känslor och inte och rinner ut liksom ingenting i det. Så det är ju att hitta en balans.
Du har flera gånger nu använt begreppet ramar och, ja, och rama in och sätta strukturer på något sätt. Och Tone, du ifrågasatte det här med överjaget. Men alltså, behöver människor regler och principer?
Alltså, vi behöver ju principer och regler av lite olika skäl. Va? Alltså, det kan ju vara en poäng att ha till exempel väldigt enkla regler när vi ska lära ut och ge tips och ge råd till folk. Va? Det är oerhört svårt att lära någon en jättekomplicerad regel. Va? Så att vi kan behöva enkla såna handlingsmaximer eller regler. Vi kan också behöva regler, skulle jag säga, för att inte rigga vårt moraliska liv så att det passar oss. Va? Alltså, det är bra att ha en princip som säger att man bör inte stjäla till exempel. Va? Men man kan ju egentligen ha en princip som man bör inte stjäla såvida ingen ser mig just nu här i godisaffären och söker. Så att den här senare typen ska man kanske avhålla sig från, just för att det finns en tendens att man riggar dem så de tjänar en slags egen intresse. Va? Men alltså, problemet med det här, när vi talar nu om principer så här, så är det inte uppenbart att de principer vi har är de här enkla principerna. Va? Alltså, de flesta av oss skulle förmodligen säga att man bör hjälpa folk i nöd. Va? Och nu råkar jag sitta här med två terapeuter och en präst. Så att, ni gör säkert det här förständigt, men jag är lite oklar när det gäller mig själv. Hur ofta är det jag hjälper folk i nöd? Va? Och då är frågan, om det nu är som så att den här principen inte tar sig uttryck i någon handling, är det då verkligen min princip? Och då skulle jag vara benägen att säga att det kanske inte är det. Va? Men det innebär ju inte nödvändigtvis att jag inte håller någon typ av princip om att hjälpa folk i nöd. Va? Utan min princip är kanske bara mycket mer komplex. Det är kanske till och med som så att jag skulle inte kunna formulera den.
Men är den värdefull som princip om du inte följer den i handlingen? Du tycker att du bör hjälpa människor i nöd. Eller som jag nämnde inledningsvis, jag kanske tycker att man ska inte flyga så mycket för det är dåligt för klimatet. Gör jag det ändå.
Nej, du hjälper då kommer inte, du in. Så att en sak är att ställa sig frågan om på vilket sätt fungerar principerna vi ska förklara mänskligt beteende. Mm. Va? Och den bör man nog kunna göra utan att kanske fundera för mycket om har principen något slags värde. Va? Jag är i grund och botten värdeteoretiker, så jag skulle kunna prata mycket om det här. Va? Så att jag menar, en sak man kan tänka sig är de här principerna som man har, är de värdefulla rätt och slätt? Har de någon slags egenvärde? Va? Eller är de instrumentellt värdefulla? Va? Och om de är instrumentellt värdefulla, är de instrumentellt värdefulla för att man ska uppnå något egenvärde? Eller är de som så att de kanske är bra för oss i någon bemärkelse? Va? Leder det till att vi mår bättre eller något liknande? Och jag tror alla de här frågorna är väldigt öppna. Va? Så att,
Jag tänkte återkomma till det du sa. Behöver vi principer? Behöver vi regler? Ramverk, vad vi väljer att kalla det? Och ur psykologisk synvinkel så behöver vi det verkligen, vi människor. För jag tänkte gå tillbaka till Aronofsky och hans Kazam, känsla av sammanhang, som beskriver väldigt väl vad vi människor behöver för att kunna fungera som människor. Och då behöver vi begriplighet, vi behöver, alltså vår tillvaro behöver vara hanterbar, och vi behöver uppleva en mening. Det måste vara meningsfullt det vi gör, vårt liv, i stort som i smått. Och tillsammans så ger de oss en känsla av kontroll. Både en känsla av kontroll och också konkret kontroll. Om man har då, som jag sa, ritualer och ramverk för olika saker, struktur. Och då mår vi som bäst. För kontrollförlust är något av det värsta vi som människor kan uppleva. Mm. Då blir vi väldigt rädda, då vänder vi oss mot varandra. Och då slutar också såna här principer, viktiga principer, att gälla.
Mm. För dem. Och Aronofsky pratar ju också om det här salutogena, alltså hälsobringande, vad som är hälsobringande, som jag tror allting landar i, alltså som, eller riktas mot i den här, som jag ser då, kärlekstanken, alltså övergripande. Men jag tror ju också att dygder kan vara en hjälp, eller liksom försök att nå plikter. Men det får vara en vision att sträcka sig efter. Mm. Därför det, menar, att det är förmätet att säga om sig själv att jag är så ödmjuk eller generös, även om jag försöker vara.
Jag är nog inte den mest ödmjuka här.
Jag tror jag är lite
ödmjukast i världen.
Ja, precis. Alltså, vi kan bli odrägliga människor och hålla på på det sättet. Men det är ändå viktigt att ha någonting att sträcka sig efter, tänker jag mig.
Men alltså kontroll, ramar, är det så att vi kan inte hantera för mycket frihet då?
Det är nog svårt för oss att göra det, men det kan ju vara också en plikt och en dygd att försöka vara lite förlåtande när vi inte klarar det, så att säga. Att försöka ha en livsregler, men att ha ett förbarmande med sig själv när vi inte klarar att följa dem. Sen är det klart att det får ju inte handla om mord eller att bete sig illa i ett samhälle, men hårdheten och strängheten kan vara ett väldigt stort problem i våra dagar.
Kan man försöka värdera, ställa upp de här två sakerna mot varandra, att antingen vara principfast, regelstyrd, eller lita till sin inre kompass, vara liksom karaktärsstyrd? Är det ena bättre än det andra, så att säga?
Jag tror att det finns ett tredje alternativ.
Nämligen?
Så att det finns problem med hur man ska förstå det här med att leva efter principer, eftersom antingen så har man en typ av princip och då blir kanske livet väl enkelspårigt, eller så får man in en komplexitet i sitt liv som är väldigt svår att hantera om man har om väldigt många regler. Mm. Så det andra är att man kanske förlitar sig på sina dygder. Men det finns forskning som visar att som går tillbaka till 70-talet, att förlita sig på sina dygder är ett komplext problem. Alltså vi har experiment som har gjort som visar att folks karaktär är föremål för omständigheter och situationer.
Man är inte så fast i sin karaktär som man
kan
inbilla
sig. Det finns rätt så hemska experiment som visar att folk som sägs vara väldigt dygdiga lätt kan göra konstiga saker om vi bara ändrar lite i deras. Det finns ett roligt experiment var man placerar en person utanför en telefonkiosk eller box eller vad det hette en gång i tiden. Och den här personen var uppenbarligen i nöd. Och man kunde visa att om det låg kvar en 5 cent i den här automaten, så när folk hade en tendens när de ringde så stack de alltid in och kollade om det var något mynt kvar. Och var det inget mynt så var man mindre benägen att hjälpa personen. Det där kan man förklara, det finns jättemånga invändningar mot de här experimenten. Mm. Men problemet är att förlita sig på att vi har de här karaktärsdragen, det är inte helt uppenbart. Va? Men man skulle kunna tänka sig att man är vad filosofer ibland kallar för partikularister.
Vad betyder det?
Och det är att man tänker sig att det här med att följa principer av levnadsregler är någonting som egentligen är av ondo, därför att det kommer att leda antingen till att vi fattar felaktiga beslut, därför att de här principerna är för enkla, de kan inte i detalj fånga vad en situation kräver. Va? Så att vad man bör göra är kanske att inte låta sig styras över regler, utan snarare titta på varje situation som den är unik i sig. Va? Och titta på vad är det för fakta som finns i situationen. Vad är det de ger upphov till för typ av skäl att göra? Vad är det för värden som finns i situationen?
Va? Vad säger du om den möjligheten?
Och det där behöver inte gå igenom några karaktärsdrag egentligen. Va? För det kan vara, mycket väl vara som så att det finns normativa skäl som man ska följa. Va? Så att,
jag håller med dig om att förlita sig på människans karaktär är vanskligt. Det har bland annat Philip Zimbardo visat med sina experiment.
Det håller jag också med om.
Ja.
Vad är det för experiment?
Det här experimentet där människor fick makt. Där han delade upp sina studenter i en grupp fångar, en grupp fångvaktare. Mm. Och fångvaktarna fick till sitt förfogande medel att bestraffa fångarna om de inte gjorde rätt eller om de betedde sig på felaktigt sätt. Och experimentet visade att de här människorna som blev tilldelade rollen som fångvaktare väldigt fort var beredda att ge de här
krämma på ström.
Så mycket ström så hade det varit på riktigt. Nu var strömmen inte på riktigt. Det här var skådespelare som spelade fångar. Så då hade de dött. Och han faktiskt tvingades att avbryta experimentet. För att det hade gått för långt redan efter 5 dagar.
Men är Tony inne på något viktigt här då? Att varje situation är unik. Det kanske finns en risk med att hålla sig i sina principer. Regler.
Jag tror det finns en jättestor risk om man tror att principer och regler är allt. Att det är det vi ska följa som om vi vore en slav i det här livet. Utan jag tänker mig att livet är mer. Det är kärlek, det är gemenskap. Det är att kunna vara levande i en verklighet. Men det är klart att vi behöver också någonting att hålla oss efter i våra sociala relationer. Och där kommer ju, men det finns ingen människa tror jag som är dygdig, utan det är visioner att sträcka sig efter, till exempel sån ord som måttfull. Jag menar, vem är det? Men det kan ju vara någonting att fundera över detta med hur vågar jag komma fram så pass mycket så att jag blir ett jag i ett sammanhang och vågar ta plats, men inte så mycket så att jag tar över allting. Det är ju sociala samspel som blir viktiga. Det är en verktygslåda att använda sig. Och jag tänker också när det gäller vad Jesus säger i Markus evangeliet. När de försöker snärja när man inte följer reglerna. Man plockar ax på sabbaten. Och så säger de rackarna. Och så säger Jesus det. Men är människan till för sabbaten? Eller blir sabbaten till för människan? Livsregeln blir ju till för vår skull. Att kunna navigera. Att kunna vara människor tillsammans.
Jag håller med dig. För är det enbart principer eller regler eller ritualer som gäller, så blir de väldigt enkla lösningar på alltid komplexa situationer. Det finns inga enkla situationer i livet. Egentligen så gör det inte det.
Nej, men vilket ändå motsäger att alltså många religioner är ju väldigt glada för att skriva långa listor på saker man bör göra och inte göra och förbud av olika slag.
De katalogerna som
varför är det så mycket regler i religioner? För mat och beteenden och allt möjligt.
Ja, jag tror att säga att det kan man säga på väldigt olika sätt, och det tror jag människor gör inom världens olika religioner. Men jag tror att det är det vi pratar om. Alltså just balansen mellan att hitta vägar att leva liv tillsammans och att där hjälpen till det, där verktygen till det kan bli för stela ibland. Man kan liksom... Man ser inte vad som händer runt sig, för jag står och tittar i min lista vad jag borde göra. Och då blir det ju ett problem om vi inte kan vara tillvända världen och kärleken i det som sker.
Du nämnde, Tony, inledningsvis att du till skillnad från Eugenia och Albin kanske inte har så mycket regler. Så hur orienterar du då när du står där och tittar ner på bron och det ligger någon i vattnet och så vidare?
Men återigen, alltså, jag tror att jag följer säkert massvis med regler i den bemärkelsen att det skulle inte vara svårt liksom, att utpeka vissa handlingsmönster i mitt liv. Men jag skulle inte säga att de här är regler och principer i den här bemärkelsen jag talat om, att jag som till exempel så att jag formulerat en tanke och tänker det här är bra, det här ska jag leva efter. Jag tog ett beslut för många år sedan var jag insåg att jag alltid skulle prioritera ett samtal med människor framför att syssla med filosofi. Jag har inte alltid lyckats leva efter det, men jag har alltid tyckt att det där var en bra idé att göra på något sätt. Va? Det är förmodligen en av de få sådana uttalade regler jag har. Jag är väldigt dålig på liksom, att leva upp till den. Va? Så att,
men att fortsätta samtala.
Ja, jag tycker att det har en poäng. Va? Så att,
äntligen är du här i vårt filosofiska rum. Tack för det, Tony, och samtala med oss. Som vi har tjatat på det. Jag nämnde inledningsvis att många människor idag sätter upp väldigt hårda regler för sig själva. Det är 10 000 steg om dagen, det är inte äta det, göra det och det och det och det och det. Vad är det uttryck för någonting, Eugenia?
Jag tror att mycket av det är uttryck för en önskan om att leva upp till helt ouppnåeliga ideal. Alltså strävan efter ouppnåeliga idealmål är enligt mitt sätt att se det en av de viktigaste anledningarna till psykisk ohälsa idag. För man sätter idealen inte, alltså ideal är ju ideal, men man behandlar dem som om de vore möjliga att uppnå. Och det som du säger, inte bara på ett område, utan på massor av områden. Och det är, eftersom vi är människor och eftersom livet som vi har konstaterat inte är så enkelt, så går inte det. Och då hamnar vi förr eller senare i en känsla av besvikelse av oss själva för att vi inte har lyckats. Och vi lägger det också på oss själva. Så att det handlar om en strävan efter perfektion, ett försök till, eller många försök till att kontrollera livet som tyvärr inte kan låter sig kontrollera på det sättet.
Jag bara tänker på, dels vad Albin sa, men vad också du sa nu, alltså att, så de här idéerna ni har om regler och principer, alltså de är mycket lättare att förstå utifrån ett externalistiskt synvinkel. Va? Alltså att det här egentligen kanske inte är era principer och era regler, för de är ingenting som egentligen utmynnar nödvändigtvis i någon typ av handling. Va? Utan det här är övervägande vi gör oss. Det är kanske någon slags ideal vi ställer upp, men det är kanske inget ideal vi följer och liknande. Va? Och då är frågan, är det förenligt med en sån modell att tänka sig att ni ändå har egna, andra, genuina principer som ni lever efter? Så istället för att liksom göra, du säger att du kan inte riktigt leva upp till de här principerna kanske, och allt, men har du då några egna, vad du tror, egna, genuina principer?
Nej, jag tror som jag sa inledningsvis att de flesta principer jag har är omedvetna. Alltså de, eller som du också sa, att du har massor med regler som du kanske inte kan formulera, men som ändå påverkar oss och som styr oss i våra beteende gentemot varandra, vad vi håller för heligt och viktigt, vad vi sätter vår lit till. Alltså sådana saker tror jag finns med oss.
Men det finns en knepighet i det, va? Och det är att alltså, så ta mitt trafikbeteende när jag är ute och kör bil. Man kan säkert beskriva hur jag handlar i de här situationerna. Men i den beskrivningen så kommer det aldrig att inkomma en värdeterm. Eller ett normativt begrepp. Och då är frågan, är det då principer i någon genuin bemärkelse? Du lägger till det här med att det här är ett uttryck för vad du tycker är viktigt och sånt. Kanske det är på det sättet, va? Men det kanske inte är på det sättet.
Stannar du för rött ljus bara för att det är en lag att göra det? Eller tänker du att det också kan vara bra att göra det?
Ja, det finns bägge möjligheter. Ja. Och problemet är att du kan inte utifrån handlingsmönstret avgöra detta.
Nej, men det är också
du kan börja spekulera att Tony han gör detta för att det är viktigt. Va?
Men därför tänker jag ju det här mötet mellan en princip eller en vision att sträcka sig efter och den kärlekshandling som jag tror finns i oss.
Det är trafikljus.
Ja, faktiskt är det att vi stannar där och släpper fram varandra. Det
tror kärlekshandling eller lag eller bara en överlevnadsprincip att stanna vid rött. Vi avslutar vårt filosofiska rum om livsregler och principer där vi hörde Tony Rönnow Rasmussen, professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet, Albin Tanke som är präst och psykoterapeut och Eugenia Rosenberg, psykolog. Vill du kontakta oss så skicka ett mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Vi har en Facebook-sida där man kan kommentera saker och ting också. Alla våra program finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Researchen görs av Paulina Witte. Producenten för Filosofiska rummet i Malmö är Thomas Lundqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.